Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Hallå, hallå Ann. Nu är vi här igen.
God morgon. Idag är en stor dag, eller hur?
Mycket, mycket. Det är ju valdag idag. Så att,
Ja, det är det.
Kommer du att liksom jobba kopplat till valet idag, eller hur ser det ut för dig?
Nej, det är nu slutkampanjat. Ja. Man får icke-kampanja på valdagen.
Och, nej, det är väl en oskriven regel eller vad man ska
ja,
säga.
Och, ja, och det gäller även förtidsröstning. Att du får inte kampanja i närheten av förtidsröstning. Mm. Det här valet står inte jag delat ett valsedlar. Det gjorde jag faktiskt förra valet. Så att, nej. Mm. Har du förtidsröstat om man får fråga?
Nej, alltså, vi brukar göra en grej av detta. Att gå iväg och rösta och klä oss lite snyggare än vanligt. Och sen göra någonting lite festligt, gå på något extra fint café eller äta en extra god middag för att markera att det här är en högtidsdag. Jag tycker verkligen att det är en högtidsdag att fira, värd att fira.
Ja, men jag håller med. Vi brukar också förra året så röstade jag faktiskt förtidsröstade, men det var ju då kandiderade jag ju själv.
Ja, just
och då
det.
Var ju valdagen, jag stod ganska många timmar och delade ut valsedlar då, så då gick vi förtidsröstade. Plus att jag kände att om jag råkar dö innan valdagen så vill jag ändå ha kryssat mitt eget namn. Sen ska vi på valvaka ikväll tillsammans med Österlenmoderaterna som jag numera tillhör. Nere i Simrishamn. Mm. Det ska bli mycket spännande och trevligt. Det ser ju mycket jämnt ut.
Ja, det är spännande.
Alla dessa miljontals förtidsmätningar. Ja. Så det är inte många röster det slår på. Så har ni mot förmodan inte röstat eller övervägt att inte göra det, så gå och rösta. För det varenda vara. Röst räknas verkligen.
Precis, det kan vara på dig det hänger. Men du, en sådan här vecka, slutveckan i valrörelsen, har ju verkligen inte saknat irritationsmoment.
Nej, sannoliken inte.
Vad har sökt dig mer än annat?
Alltså det är så fruktansvärt många irritationsmoment. Men ett återkommande irritationsmoment är att Socialdemokraterna kommer undan med det faktum att de faktiskt har styrt i 8 år. Men ändå så hävdar de, jag känner inte igen mitt Sverige, säger Magdalena Andersson. Och allt detta som nu ska göras, varför har icke detta gjorts? Alltså, jag skulle vilja karakterisera den här valrörelsen som en valrörelse där alla egentligen är överens, men det grälas. Yeah. Det tycker jag är så intressant, för det finns egentligen inga tydliga konflikter. Jag menar, nu är de stora partierna överens om att NATO är en mycket bra grej, kärnkraft är superbra, invandringen, den måste minskas. Alltså de här stora frågorna som valet har handlat om, energiförsörjningen är ett problem, hushållen ska nu kompenseras på diverse sätt och sådär. Mm. Det är mycket små skillnader också faktiskt i deras respektive partis åtgärder. Det som skiljer sig åt, och det är ju historieskrivningen.
Jag skulle precis säga det, att det är det som de liksom stora valdebatterna har stått om snarare. Ja. Inte...
Vems fel är detta? Det är det som är det stora för. Och den är ju egentligen ointressant nu. Därför det intressanta nu är att definiera problemen och också berätta för väljarna hur man ska lösa det. Och det känns ju lite förvirrande idag. Sen generellt kan man väl säga att det kanske är en dum idé att lägga sin röst på de partier som till stor del är skyldiga till det kaos vi faktiskt ser idag. Med skenande elpriser, med en helt ohanterlig invandring, med en totalt bristfällig integration, med en havererad kriminalvård och så vidare och så vidare. Va? Det är bara ett stalltips från mig.
Men man får ju välja själv. Man väljer själv.
Man får välja själv, det är det fina med en demokrati.
Ja, och jag har ju ändå tyckt att det har varit roligt att se de här debatterna. Och se, jag brukar liksom, kan välja så här olika ingångar i hur jag tittar på en debatt. Ibland är jag, som du sa nu, ute efter vilka lösningar är det ni föreslår egentligen. Mm. Ibland kan jag titta på en debatt bara för att se vilka retoriska grepp använder de i den här debatten. Eller hur väljer de att framställa sig själv och så vidare. Så att man kan ju liksom lägga olika tolkningsmönster eller fokus på de olika debatterna och få helt olika utfall i vem man tycker står som segrare. För att jag tycker det är ganska meningslöst att liksom slå på tvn, se en debatt och så redan från början har bestämt sig för vilken liksom häst det är man håller på. Utan jag försöker se varje sån här grej som en isolerad händelse och se vem står som segrare här utifrån den ingång jag har valt då.
Jag gör ju väl lite arbetsskada, för jag försöker alltid se vad ska vi säga, det skelett som respektive partiledars stab har byggt upp, där det är väldigt tydligt. Alltså, Ebba Busch och hennes stab jobbar ju väldigt mycket med att plantera begrepp. Liksom. Det är Magda-pris och det har blivit dyrt att leva i Sverige. Och det kan man ju se hos alla partier där liksom partiledaren i fråga har blivit gnuggad innan och sagt att det här ska du säga så många gånger
mata
som helst. Glöm inte detta. Precis. Mm. Och hur bra staben har gjort sitt jobb, hur bra de har kunnat förutse vilka frågor kommer att dyka upp, vad kommer oppositionen att angripas för och så vidare och så vidare. Så det tycker jag är lite intressant att,
ja, det är det.
Att se hur dramaturgin har byggts upp och vad det är man egentligen vill framföra. Mm. För så tror jag att i princip alla politiker tänker att de vet att de här tre sakerna måste jag få fram, de ska säga så många gånger som möjligt oavsett vad jag får för frågor. Precis. Och det är ju bra om man lyckas med det utan att det blir för övertydligt, för då kan väljarna eller tittarna istället bli irriterade.
Eller att man hinner bli trött på korven till exempel, eller någonting sånt där.
Ja, med den så, det har ju inte använts så mycket rekvisita i den här valrörelsen.
Nej, jag tror nog att man ska nog generellt hålla sig ifrån det. Man ska jobba med bilder och liknelser eller sådana retoriska figurer, men så fort man drar upp en fysisk rekvisita så att säga, en faktisk sådan, så riskerar det att slå helt fel och bli ett skämt istället. Men vi får se. Vi får se ikväll hur det gick med korven.
Ja, det får vi göra.
Men du,
ni kanske ska tillreda en falukorv.
jag har irriterat mig på någonting mer, ett fenomen i vardagen mer än i valrörelsen. Uh-huh. Och det handlar om människors oförmåga eller lättja inför att passa tider. Du och jag är ju ganska punktliga personer skulle jag säga faktiskt. Vi har andra brister, men om vi kommer överens om att ringa till varandra en viss tid och till exempel ha detta intelligenta samtal, då ringer vi det klockslaget så att säga.
Så är det.
Och håller de tiderna. Men jag hade förmånen att nyligen vara på Kristallengalan, eftersom det programmet som jag har medverkat i, Vem mördade skolan, var nominerad.
Ja.
Och då finns det ju verkligen skarpa tider att förhålla sig till om man är en del av en publik i en tv-sändning. Då måste man vara på plats en viss tid och man ska sitta där och man ska se glad ut och man ska applådera och så vidare. Men jag satt och betraktade den totala nonchalansen ifrån väldigt många väldigt kända personer inför de stackars studiomännen och inspicienter och allt vad det nu heter. De som så att säga jobbar på golvet i den här typen av tv-produktioner. Mm. Som försökte skuffa den ena efter den andra till sin mycket flotta plats. Medan de tyckte så, nej men jag tänker stå här och prata lite. Eller jag kommer in, släntrar in när det är 30 sekunder kvar och så vidare. Och det är, alltså den typen av nonchalans är... har jag mycket, mycket svårt att fördra. För det är ju någon annan som känner hjärtat i halsgropen där och tänker att hur ska detta gå? Tänk, det är jag som får bassning när det hela är över, om det är tomma stolar eller... Ja, du förstår hela scenen här.
Ja, jag förstår precis. Mm. Men var det så att den här Kristallengalan sändes den i tv också, eller?
Den var direkt sänd.
Ja, precis. För då förstår jag liksom... Då måste det ju vara... på plats. Men jag tror att en del av de här mycket kända människorna tycker att de är mycket viktiga, så de tänker så här, men festen kan ändå inte börja utan mig.
Ja, precis.
Så jag kommer när jag vill. Jag har en fruktansvärd erfarenhet när det gäller detta. För många år sedan när jag fortfarande jobbade på Lunds universitet, så blev Jonas Gardell, som är en primadonna av rang, utsedd till hedersdoktor. Mm. Själv måste jag säga att jag var väldigt tveksam till att utse honom till hedersdoktor.
Men han blev det i Lund, eller hur?
Han blev det på teologisk fakultet i Lund, där jag vid tillfället var anställd. Mm. Och det var väl ett sätt för fakulteten att de tänkte att de skulle få bra media på det. Han har skrivit den här boken om Gud, och det här är många år sedan. Mm. Då skulle ju han gå i promoveringståget, det stora ståtliga tåget av liksom professorer och nydisputerade som ska promoveras, som då vandrar genom från universitetshuset och ner till domkyrkan där själva ritualet sker, till tonerna av kanoner som skjuts och så vidare. Det är oerhört festligt och fint.
Mycket högtidligt.
Mm. Och jag har vid flera tillfällen varit marskalk då, så att jag har representerat min institution och gick där då med det lila bandet som då är teologisk fakultetsfärg, om jag inte missminner mig. Mm. Så tror jag att det var så. I alla fall, det året hade fallit min lott att jag skulle då tar hand om hedersdoktorerna. Och det var Jonas Gardell och så var det en amerikansk professor vars namn jag för tillfället har glömt, men det kommer säkert att dyka upp så småningom. Mm. Och den här amerikanska professorn, som ju till skillnad från Jonas Gardell var liksom en intellektuell celebritet verkligen.
Ja.
Han gjorde mycket lydigt som jag sa, att du ska komma till den här, du ska stå här nu och sen ska du gå dit och så vidare. Medan Jonas Gardell, alltså han kom in vimsande 30 sekunder innan tåget skulle marschera. Han kom för det första inte på den stora generalrepetitionen. Som
det är mycket viktigt.
Innan.
Ja.
Ja, han sket i att komma dit. Och sen så kom han då bara typ en halv minut innan tåget skulle avgå. Och sen så kunde han liksom inte rätta in sig i ledet. Och så var det ju min uppgift att på något vis valla in honom.
Mm. Mm.
Och när jag stod där och väntade och han inte kom och liksom... alltså oron var fasansfull.
Ja, jag förstår det.
Och det han var ju också en sån person som människor säkert ville liksom titta där är han, där är han.
Ja.
Nej, det där gillas icke.
Nej, och det är precis det som min irritation rör här, att det är människor som har tagit ett ansvar och som är de som bär den här föreställningen eller paraden eller vad det än är. Det är de som känner stress och också kommer att få kritik och bli skällda på
precis,
efterhand.
Det var ju
om
mitt
det inte
fel,
funkar.
Ja, mm. Exakt.
Så, att
så det där är nonchalant och otrevligt.
Vi brukar ju ofta avsluta de här irritationsmomenten med ett stort skärp er. Men det gäller även här. Och i detta fallet vill jag särskilt rikta mig till alla primadonnor ute i Sveriges avlånga land. Att tänk på vilka det är ni sätter på pottkanten genom att inte helt enkelt sköta er och inte passa tider.
Ja, och inte bara primadonnorna. För att för något år sedan så hade vi hade en ung man som var provanställd som politsekreterare. Så han jobbade ju då under mitt ledarskap kan man säga. Och han kunde inte passa tid och det blev ju jättekonstigt, för vi som är politiska tjänstemän, vi är helt oviktiga i sammanhanget. När vi har regionstyrelse så är det ju liksom en ganska högtidlig historia, då sitter ju regionråden där, alla samlade och ska då fatta beslut. Han kunde aldrig komma i tid.
Nej.
Så han kom liksom så 20 minuter, en halvtimme för sent och öppnade dörren och steg in i den här salen så allas ansikten vändes mot honom. Mm. Och han gjorde det liksom upprepade gånger.
Ja.
Så jag fick ju redan efter första gången sa jag liksom så att det är mycket olyckligt att du inte kommer i tid. Och sen fick jag ju sätta mig ner och säga att alltså, du måste komma i tid.
Ja, precis.
Det är väldigt viktigt och det var så, ja men tåget, så du får ta tidigare tåg. Du kan
inte
göra på detta
så.
Vis.
Ja, precis. Ja.
Han fick inte förlänga efter provanställning.
Nej,
kan jag säga,
så. Och det var inte mer.
Och detta är en anledning. Nej, precis. Så det är inte bara de som tror att de är väldigt viktiga, utan även de som på något vis bara totalt respektlösa för tider.
Ja.
Tider är viktiga.
Det är det.
Nu, här i Sverige passar vi tiden. Punkt.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Och med det, över till, vi ska liksom nästan lite grann tillbaka in i valrörelsen eller den stämning som råder i Sverige idag, valdagen.
Ja.
Och tala om ledaren, eller vi ska tala om olika delar av vad ledarskap är och vem egentligen som är en ledare. Vem är en god ledare och vem är en ond ledare? På något
sätt det är ju det vi väljer idag, eller hur? Vi väljer idag den person och det parti, för vi vill säga för svensk politik är ju inte kretsat kring president, men det här valet har ändå kretsat väldigt mycket kring de olika ledarna. För att
ja,
säga.
Precis.
Så det är vi väljer idag.
Ja, och en initial fundering där, just apropå vad du nu sa när du beskrev vad vi väljer och så vidare, det är, som jag har tänkt mycket på, det är i vad mån kan en ledare för en gruppering eller en åsiktsgemenskap stå i, liksom i ensamt majestät, och kontra i vad mån blir den personens hela aura beroende av vilka han eller hon har kopplat till sig. Anhanget eller underhuggarna eller medarbetarna. För i någon mån så är det ju liksom omöjligt att bara tänka att man väljer en person, kan ju inte styra eller leda hela landet, utan man måste ju ha andra människor med sig. Och på något sätt så läggs de i vågskålen, oberoende av om det är en politisk parti eller ett företag man väljer för den delen. Hur tänker du kring det?
Ja, men alltså någonstans så alla partiledare och alla politiker på högre nivå, om man är RSO eller KSO, men de har ju varierande utsträckning en stab av människor som arbetar runt dem.
Mm.
Och ju högre i hierarkin desto större makt du har, desto större stab har du. Det vill säga personer som förser dig med underlag, personer som skriver dina artiklar, som ger dig talepunkter, strateger som säger att den här frågan är viktig, människor som har koll på statistik och siffror och så vidare. Och det gör ju på något märkligt sätt att ju större makt du har utåt, desto mindre makt har du egentligen av vad du säger själv. Därför att partiledarna är ju inte som man kanske kan tro, det är säkert lite olika partier, men partiledarna är ju inte en våldshärskare i sina partier som säger att nu ska vi göra så här, utan på många sätt är de ju också, alltså vi ska säga, budbärare av ett gemensamt arbete.
Ja, det är en bra poäng.
Utsett som den som är den som är bäst på att framföra budskapet. Så, ja, men, så att säga att de är skådespelare vore orättvist, men lite åt det hållet faktiskt. Sen så är ju den politiska stabens uppdrag är ju att skapa en illusion av att den här personen kan faktiskt allting, om allt från sjukförsäkringar till försvarspolitik över livsmedelspriser och barnomsorg.
Ja, men det är en jättebra poäng där, det sista du säger, därför att jag lyssnade för en tid sedan på en intressant intervju med Ebba Buschs huvudtalskrivare, ja, som jag för övrigt tycker är mycket skicklig. Oberoende av om man håller med henne eller inte, så har hon ofta skickligt författade tal.
Absolut.
Och så sa han så här att Simon någonting heter han, när det är någonting som går snett, då brukar vi så att säga, då tar jag på mig det. Då säger jag att det är jag som har skrivit fel eller det har varit dåligt i förarbetet. Medan när någonting slår an någonting eller blir så att säga en succé, då är det Ebbas förtjänst.
Mm.
Och det visar ju, nu, inget, jag har ju inte någon anspråk på att ha citerat exakt korrekt här, men huvudpoängen går ju fram ändå, nämligen att när det går bra, då ska man stå bakom en gardin lite grann och låtsas att man inte existerar, och att den här ledaren är den där personen som kommer på allt i stunden och träffar exakt rätt med ordval och liknande. Mm. Och när det blir ett klavertramp, då ska staben träda fram och säga, det var vi, vi hade inte gjort vårt jobb.
Ja, jag tycker det är intressant. Alltså, för att det fångar på något vis essensen vad det är att vara politisk tjänsteman, som både jag och den här Simon är. Vår viktigaste uppgift är att få den vi arbetar för, eller de vi arbetar för, att känna sig som om de är bäst i världen. Mm. Faktiskt.
Ja.
Därför en ledare som ska inge förtroende, en ledare som människor ska känna tillit till, måste också utstråla självförtroende.
Mm.
Och därför så är det en oerhört viktig uppgift för de som finns runt omkring att berätta för den här personen att det här gjorde du väldigt bra, ingen kan slå dig på fingrarna här, och om någonting blir fel så kan man ju inte säga det där gjorde, utan då får man säga jag är väldigt ledsen, jag hade missat det, jag borde gått igenom det, så att jag förstår precis vad han menar.
Ja.
Samtidigt tycker jag att det är lite intressant att jag upplever nu att det är den här valrörelsen som just de politiska tjänstemännen och spindoktorerna har trätt fram på ett sätt som jag tycker är lite olyckligt. Alltså, det började väl med att Moa Berglöf släppte en gnällig bok
precis. Om
att hon inte fick kred för att hon hade varit talskrivare till Reinfeldt, och sen så var det någon tv-serie tror jag om talskrivare, och sen
just
så
det.
Har ju sossarna skyllt ifrån sig på någon stackars talskrivare som påstod att de var mot kärnkraft när de inte var det, eller hur det nu var, det var någonting. Och jag tycker generellt att man ska undvika att dekonstruera politiken, därför jag vill själv ha kvar, och jag tror att det bästa för politiken är om vi behåller illusionen av att de här kvinnorna och männen som företräder partierna är superhjältar.
Precis. Jo,
nej, så men låt oss, vi vill inte riktigt se skelettet där inunder byggställningarna, tänker jag.
Nej, och särskilt osmakligt tycker jag faktiskt det blir när man just kommer fram i efterhand då, och så ska man liksom göra sig bred.
Som jag tycker att Moa Berglöf gjorde det.
Ja. Men om vi just den era som hon i någon mån representerar då under alliansens styre. Där, alltså, för en aspekt som jag tycker är intressant av ledarskap, om vi tittar på det politiska ledarskapet, är just också i vad mån man som partiledare eller ledare där är beroende av att det finns kritiska krafter, kritiska vänner så att säga i staben. Som invänder när man antingen blir för hög på sig själv eller tänker fel. För om jag förstår det rätt, så det som kännetecknade delvis slutperioden av Reinfeldts ledarskap var just att man hade för många ja-sägare och för få så att säga, men vänta lite, är det där så klokt? Och är det så, är min fråga till dig nu som kan detta, att det där är en oundviklig fas av att vara ledare länge? Alltså att man blir helt enkelt på något sätt för van i den här ledarkostymen. Så att man tror att man klarar allting. Man behöver bara ha dem där runt sig som man tror på och som säger att jag är bra.
Ja, jag tror att det är en del av det. Att det är oundvikligt att man hamnar där så småningom. Men jag tänker att en klok ledare kännetecknas också av att han har rådgivare och personer att diskutera med som har en något annan uppfattning. Mm. En klok ledare ska också vara en ledare som kan ta till sig kritik och värdera den på olika sätt. Men sen så är det ju, alltså den politiska sfären är ju speciell på det sättet att vi har ju speciella anställningsvillkor. För att vi som jobbar med politik på heltid men som inte är folkvalda, vi är ju anställda. Vi har ju speciella anställningskontrakt som innebär att vi i princip kan gå på dagen om vi misshagar någon.
Mm.
Och det innebär ju att det blir ju till slut ett problem att vara för kritisk mot den som så att säga sitter med all makt över mitt liv i sina händer.
Ja.
Mm. Att om klampar man på för mycket där och är för kritisk, och när det är en person som då har haft stora framgångar som Fredrik Reinfeldt hade och som då säkert också var rätt så nöjd med sig själv. Jag har faktiskt aldrig träffat Fredrik Reinfeldt, så jag bara spekulerar här nu. Så kan
jag
det vara känsligt.
Pizza med honom en gång.
Oh, trevligt. Men då kan det vara känsligt att sticka hål på den kanske upplösta självbilden. Och det kanske man inte vill utsätta sig för.
Mm.
Men då tror jag att ledarskapet också är i fritt fall. Därför att ingen människa, ingen är en sån god ledare och så kunnig i allting så att det inte finns saker som kan bli lite bättre att skrivas på.
Ja, precis.
Så det är en fara med en väldigt framgångsrik ledare.
Mm.
Och det tycker jag är intressant, för att man kan väl tänka sig, man kan väl se det, alltså när man ser det utifrån så kanske man blir förvånad av, men varför föll nu han, eller varför kuppades den personen bort?
Mm.
Han eller hon var ju så fantastiskt lyckad och så, men då ser man inte det som pågår bakom kulisserna så att säga.
Nej.
Och det ska man inte göra heller, men därför så kan väl en del politiska kuppar och avsättningar och tillsättningar och allt vad som nu pågår te sig rätt så obegripligt för människor som inte är invigda i sammanhanget.
Nej, men du, ja, för jag har en annan liten spaning där som möjligen är nationell spaning då på våra politiska ledare och hur man omtalar dem. För då, där är Reinfeldt också ett intressant startexempel genom att han först var ganska, eller tämligen hyllad, och så småningom har ju kritiska röster kommit fram också inifrån de som arbetade nära honom. Men och detta är min spaning då. Vi är dåliga i Sverige på att faktiskt i efterhand kritiskt granska de politiska ledare som har fått någon form av hjältestatus eller liknande, eller som har varit danande i en viss period. Utan när man gör porträtt på dem i efterhand så är det med en hovsamhet som jag ibland gör att jag tycker att det blir ointressant att ta del av det. Och som kontrastexempel vill jag föra upp den här som jag talade om redan förra veckan, dokumentärserien om Jens Otto Krag, den danska statsministern som var helt avgörande när den danska välfärdsstaten byggdes upp och så vidare. För i den här programserien om honom och hans liv så framträder flera av dem som arbetade mycket nära honom och är oväntat ärliga med att beskriva hans politiska snille, men också hans brister och tillkortakommande och på vilket sätt han var väldigt besvärlig att ha att göra med. Och framförallt då hans alltså karaktärsbrister i det allra innersta, i hur han levde med sin familj och så vidare. Och det tycker jag vi saknar lite här, att man kan liksom verkligen granska, ta Palme till exempel, som jag tycker fortfarande när han skildras så är det med den här glorian lite av att han var den stora ledaren och var så skicklig både som familjeman och som landsfader och så vidare. Eller har jag fel? Yeah. Vad tycker du?
Ja, nej, men alltså när det gäller Palme så tror jag att hans minne är naturligtvis väldigt färgat av att han blev mördad.
Ja.
Och att det var ett trauma för Sverige, får man väl säga. Att det var på något vis obegripligt att en sån sak kunde hända här. Så att jag tror att all beskrivning av honom präglas av hans våldsamma död, så att säga.
Mm. Mm.
Och att han också ändå... Alltså hade han fått fortsätta leva och fortsätta verka så hade han ju också störtats från tronen förr eller senare. Men nu gjorde han ju inte det.
Mm.
Utan den processen hade väl inte börjat. Nu har jag väldigt dålig insyn i socialdemokratins innersta liv. Men sen tycker jag också att det finns skillnader mellan då vänstern och högern. Att jag tycker vänsterns ledare... och det är ju inte bara i Sverige, jag tänker på sådana liksom människor som Fidel Castro och så vidare. Alltså de har ju en tradition av att tradera sina ledare som hjältar på ett annat sätt än vad högern har. Mm. Alltså vi har inte riktigt, ja det är klart, det finns någon som dyrkar Margaret Thatcher på något vis, men man är ju inte omedveten om de här ledarnas sämre drag eller brister. Mm. Mm. Men sen måste jag också säga, jag har inte sett den dokumentär, men jag förstår inte riktigt vad det spelar för roll om han nu knullar de andra kvinnor och sin fru. Alltså jag kan tycka så här.
Nej, men
jag förstår inte varför man ska ta ära och hedra av folk i efterhand. Alltså, om han lyckades sköta dessa affärer snyggt och ändå var en mycket duktig och skicklig politiker, så förstår inte jag på vilket sätt det påverkar alltså hans politiska gärning. Någonstans så måste vi väl... Jag tror att det finns väldigt många politiker på mycket hög nivå som inte alls är... som har en persona utåt som skiljer sig väldigt mycket från den som de är privat.
Mm.
Och så länge de spelar sin persona och lever den persona skickligt, så har jag inga problem med det.
Nej, men jag förstår vad du menar. Men det som är det intressanta i detta, i den just den här dokumentärskildringen, är just hur man är att man också lyfter fram hur det påverkade inåt i politiken och hur hans, ja, så att säga, medarbetare och hans fru blev en del av ett skådespel, och där hon bad om att bli frikopplad från det mycket tidigare än vad hon faktiskt blev. Och där partiledningen sökte upp henne och sa, du måste ställa upp för partiet, du måste leva i den här, spela din roll i den här pjäsen för att vi ska ta hem folkomröstningen om EG, som det hette då, och så vidare. Och det är det jag intresserar mig för. Hur man, jo, men, så att säga, sätter men, rollerna där.
Jo, och, men så är det ju. Och det vet ju alla som lever med en politiker. Alltså, är du inte beredd på det så ska du nu inte leva med en politiker. Men ingen kan skilja sig i en valrörelse. Det går inte. Alltså, du får välja.
Nej, men där har vi ett intressant exempel från just Göran Persson, där man hade, om jag förstår det rätt, den typen av överenskommelse också mellan honom och den hustru han hade då han...
Annika Persson.
Ja, precis.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Midjan så smal, så att royal.
Jag har ju inte varit partipolitiskt aktiv särskilt länge, men jag har ju genom det sätt jag har arbetat senast har lärt känna det och fått en inblick i den världen. Och jag tycker det är ganska fascinerande med särskilt de här unga människorna som väldigt tidigt bestämmer sig för att de vill arbeta med politik, och de går med då i ett ungdomsförbund när de är tonåringar. Och sen så planerar de liksom saker, alltså deras liv är mandatperioder. Så då liksom planerar de när de då ska få första barnet. Och det måste ju vara liksom på rätt plats i mandatperioden.
Ja.
Gärna ett halvår in i mandatperiod, för då hinner man ju stöka undan det innan det är dags att skruva upp tempot igen och närma sig valrörelse och så vidare.
Mm.
Och hur de liksom parerar in allting med mandatperioderna och politiken som överordnad princip. Det är inte ett sätt som jag skulle kunna tänka mig att leva på.
Nej.
Och många av dem lever ju med andra som är politiskt engagerade, andra politiker. Det är nog just för att är du politiker på hög nivå, så är det väldigt mycket som du faktiskt måste försaka. Och det är väldigt mycket som du måste hålla väldigt nära dig själv. Vi var ju inne på det när vi pratade om Sanna Marin, att liksom, Gud välsigne henne om hon vill festa, men hon kan inte ha vänner som filmar henne.
Mm.
Och är man drillad från ungdomsförbundet framåt, så vet man det. då ser man till att det inte har några skelett i garderoben. Och om det eventuellt finns det så är de jävligt, jävligt långt och djupt när de är begravda.
Ja.
Och man ser till att ha lojala personer omkring sig. Så ska du vara yrkespolitiker idag så måste du nästan veta dig från det att innan du har hunnit bli vuxen. Därför allt dokumenteras idag.
Innan du
ja, men nästan faktiskt. Men det är ju lite, då om vi återför detta till ledarskap så bygger ju detta på en ganska fånig idé om vad en ledare är. Alltså, det finns ju en förväntan att en ledare ska vara lite bättre än de han eller hon leder.
Ja, precis.
Mm. Och det vet vi ju någonstans att de inte är. Men vi behöver ändå illusionen för att vilja följa den här ledaren, ja. Skulle jag säga.
Men du är inne på någonting där i fråga om vad som... För att vara ledare och att vara chef är ju inte givet samma sak. För man kan ju vara chef i en verksamhet utan för den skull vara dess ledare. Men i någon mån, alltså det vill säga man är någon mellanchef eller någonting sånt där. Eller man kan vara chef på väldigt hög nivå men inte ha några ledarskills eller ha någon slags idé om vad som är det rätta att göra. Utan där handlar det mer om att bocka av saker eller följa en plan eller något sånt där. Och det, jag tror att de allra flesta som har växlat jobb några gånger har varit med om olika typer av chefer där någon kanske har känt som en ledare medan andra har varit dess raka motsats och där man sitter liksom och önskar att den där chefen ska säga någonting som ger någon slags riktning för var gruppen eller en själv är på väg.
Mm. Ja, men det är sant. Alltså chefen är ju mer den som fördelar ansvaret och fördelar arbetsuppgifter och som följer upp och på något vis kontrollerar att saker blir gjorda. Medan ledaren är ju den som ska motivera medarbetarna till att vilja göra sina arbetsuppgifter.
Mm.
Till att säga att det här fyller ett högre syfte. Så det är ju två delvis olika roller. Man kan ju vara chef utan att vara ledare.
Ja, precis.
Men man kan ju också vara ledare och chef. Och det är ju en mycket bra kombination.
Ja, och jag tänker på, det finns ju en av de klassiska... Så här, inom ledarskapslitteratur, om det nu finns en sådan genre, och det gör det väl.
Ja, absolut.
Den som liksom verkligen kommer något nytt då, det är ju den här rivpyramiderna som Jan Karlsson, dåvarande chef för SAS, skrev. Mm. Om du kommer ihåg den någonstans i mitten på 80-talet eller kanske till och med början av 80-talet.
Då var vi ju knappt födda, Anna-Karin. Ja. Jag ska försöka minnas.
Men du kommer ihåg Jan Karlsson, för han blev
ju
lite
absolut.
Utav... Han
Karlsson var verkligen... med Z,
ja, exakt. Ja. Och så mycket trevlig ut och blev en sån här medias älskling, tycker jag.
Ja.
Men den boken är ju ofta framlyft av politiska ledare också, till exempel Bill Clinton och sådana, som någon slags detta är, det var här är liksom en bibel för den som vill veta hur man ska vara ledare på ett framgångsrikt vis. Och titeln är ju ganska avslöjande för vad hans grundtanke är. Riv pyramiderna. Alltså ta ner hierarkierna och se till så att det finns ett kommunikationsflöde hela linjen igenom. Och så att även den som jobbar på golvet, apropå de där vi pratade om tidigare, de som stackarna som ska se till så att stjärnorna kommer på plats i tid och så, de ska också ha tillgång till all information och ha ett handlingsutrymme för att kunna vara, liksom, ge kunden eller ge den som köper någonting, den som man vänder sig till, det den vill ha.
Ja.
Och vi behöver liksom inte recensera hans bok, men jag tycker att den här grundtanken med att man ska ha bort hierarkier är... omedelbart tilltalande på ett sätt. Samtidigt som jag själv arbetat i en verksamhet där man trodde sig ha rivit alla pyramider och alla hierarkier. Och det ledde endast till detta att ingen visste riktigt vem som var ansvarig för vad. Ingen riktigt visste riktigt vad man skulle klaga om någonting var fel eller misshagligt eller du vet, alla de grejerna som kan hända på en arbetsplats. Och alla var liksom lite ansvariga och lite oansvariga på samma gång.
Om något blev fel så var det svårt att veta var man skulle utkräva ansvar. Nej, men jag förstår vad du menar. Jag är väldigt tveksam till det här. Alltså, det låter ju väldigt fint det här demokratiska ledarskapet. Men jag har erfarenheter från olika arbetsplatser där det har blivit på en deras sätt. Antingen så blir det som du beskriver att det är något diffust liksom, och ingen vet vem som bestämmer vad och ingen vet vem som är ansvar för vad och väldigt lite blir egentligen gjort då.
Mm.
Sen finns det den andra varianten av detta. Där man ger sken av att utöva ett demokratiskt ledarskap.
Ja. Mm.
Men där man egentligen redan allt bestämt. Och så jag jobbar ju en period på SVT och gjorde en programserie som heter Mina två liv. Och producenten där, hon var mycket, hon ville vara mycket demokratisk, så vi hade väldigt, väldigt långa möten. Vi inledde varje vecka med jättelånga redaktionsmöten där varje liten detalj diskuterades, så alla fick lov att säga precis vad de tänkte och tyckte. Men det slutade alltid med att det blev som hon hade bestämt från början. Och detta var ju någon form av skendemokrati. Att hon, jag tror inte hon upplevde själv kanske att hon manipulerade oss andra eller var en despot, för det var hon faktiskt. Utan jag tror hon upplevde att nu lägger jag det här på bordet och nu får alla diskutera detta och fundera över detta. Och så kanske någon annan kunde få igenom en mycket liten sak som att nej, men jag tycker inte vi ska ha voice-over där, utan vi har så. Men på det hela taget så var hela idén hennes, och hon genomförde med järnhand exakt allt hon hade bestämt.
Ja.
Och det tycker jag är ett stort problem med det här så kallade. Då är det bättre att säga så, okej, här är jag diktator, jag bestämmer.
Ja,
alltså det är ärligare.
Ja, precis. Och det du beskriver där, det finns ju paralleller i många sfärer, i skolans värld till exempel, där man då skendemokratiserar relationen mellan elev och lärare. Fast det egentligen är det så att det måste rimligen vara läraren som bestämmer. Det är inte frågan om ska vi ha ett prov eller inte, utan det är frågan om ska vi ha provet vecka 41 eller vecka 42. Så, nu kan ni rösta om det. Men,
ja, och det är ju... Man ger två tydliga alternativ och då tycker man att man är demokratisk.
Men i det ligger ju också att väldigt många viktiga sfärer där det tidigare har varit självklart att det ska finnas en tydlig ledare med auktoritet då, och där det är tydligt, precis som din person där från SVT-produktionen, det är egentligen där makten ligger. Men så har man liksom glidit ut ur det och låtsas prata, och man pratar som om det är så att det är liksom inte någon ledare här, och där det är, man gör verkligen det Jan Karlsson sa då, och man river de här pyramiderna. Jag tänker att det är signifikativt för skolan. Det är signifikativt i delvis i den kyrkliga sfären också, att den här som förtroendeingivande tunga personen som prästen tidigare skulle vara, eller den andliga kyrkliga ledaren skulle vara, inte längre är det, utan man nivellerar det på ett märkligt vis.
Men har inte detta att göra med kvinnornas inträde i dessa sfärer?
Ja, intressant teori.
Har kvinnor svårare att vara en ledare som pekar med hela handen? Vill kvinnor, för den här producenten jag pratade om, det var en kvinna. Och hon kunde liksom inte säga så, okej, idag gör vi det här. Utan då skulle det diskuteras först, och så blev det som hon ville.
Ja.
Att hon skulle liksom linda, det var liksom, hon tänkte nog att hon hade ett väldigt mjukt ledarskap. Jag tänkte att hon hade liksom ett oärligt och ohederligt ledarskap. Och både skolans och kyrkans och faktiskt också sjukvården har ju, alltså kyrkan och sjukvården var ju tidigare väldigt präglat av manliga hierarkier, får man säga. Och det har väl skolan varit precis sett också. Och sen har då liksom andelen kvinnor i de här yrkena blivit fler, och framförallt har man arbetat aktivt för att få fler kvinnliga chefer i sjukvården och i skolan också. För tidigare var det väl typ så att det var en massa kvinnliga sjuksköterskor, så var det en manlig chef, och det var kvinnliga lärare, så var det en manlig rektor. Och jag säger inte att inte kvinnor kan vara bra ledare, för tvärtom skulle jag nog vilja säga att jag har de senaste åren mött väldigt många dåliga manliga ledare, och det tror jag handlar om någon slags förvirring. Du och jag har pratat om det innan när det handlar om faderskap, att när en man känner att jag vill inte vara den här gammeldags auktoritära ledaren eller fadern, så försöker han hitta ett annat sätt, och det blir sällan lyckat. Alltså det blir,
då blir man tonåringen eller så här kompis. Eller,
det finns lite olika. Vi har varit inne här på den demokratiska ledaren, vi har varit inne lite på despoten eller diktatorn, och sen så finns det ju den här liksom ledaren som vill vara någon slags förälder. Sen finns det också en annan typ som irriterar mig mycket, det vill säga skämtaren. En ledare som inte riktigt fullt ut klarar av att ta på sig kostymen, utan ska skämta om sitt ledarskap på ett sätt som blir ganska märkligt. Och sen så har vi ju då liksom gurun och sektledaren, och det är ju ledare som är lite utanför arbetslivet ofta. Så jag tänker det är sådana som kanske Greta Thunberg, hon är ju någon form av sektledare nästa, eller gur kanske bättre, Jordan B. Peterson. Jag har precis lyssnat på en oerhört fascinerande dokumentär på Peter Dokumentär om en Mor Lilly heter hon, som var ledare från absurd sekt någonstans i Sverige, kommer inte ihåg vad det var säkert typ i Småland, och det tycker jag är intressant, för att de här individerna kan ju bara vara ledare eftersom det finns människor som har ett oerhört stort behov av den här väldigt tydliga ledaren.
Av att bli ledare.
Och det tycker jag så, alltså det här mänskliga behovet av en guru, av en superhjälte, jag förstår det inte riktigt. Jag har aldrig riktigt inordnat mig. Har du varit i någon situation där det har funnits en ledare som du inte bara har tyckt att det här är en klok och bra ledare, utan du har dyrkat den här personen? Nej. Och trott att allt den här personen säger är sant, och alla som kritiserar det är antagligen besatta av djävulen eller någonting?
Nej, det har jag inte. Lyckligtvis inte. Jag hoppas aldrig jag hamnar i ett sånt läge. Och
jag tror inte det ligger för det. Nej, jag tror det är en personlighetsgrej.
Och du förde ju upp ett antal olika typer av ledare där. Jag är intresserad, det har vi pratat om i podden också, Jordan B. Peterson på längden och tvären. Jag är intresserad med mycket för honom. Men jag kan inte för mitt liv begripa de som läser honom, lyssnar på honom och tar allting som kommer ut ur hans mun, ut ur hans penna, som någon slags så här sanningar bortom allt ifrågasättande. Det har jag mycket, mycket svårt för. Utan jag betraktar ju de här personerna som... Det är liksom texter som man läser och kritiskt granskar och ser, där var en poäng, det där var klokt, det har jag aldrig tänkt på. Och så någonting, nej, men vad är det här för ett resonemang? Det håller jag inte alls med om.
Mm.
Men det som du beskriver, som är delvis ett tecken i tiden också, apropå Greta Thunberg och så, det är ju att se hur människor letar efter en sådan ledare. Alltså där kyrkan har försvunnit ut och där det andliga har försvunnit ut. Där söker man efter andra sammanhang, andra personer som man kan fästa all sitt hopp och som man då ska följa och prata om och referera till.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Jag tycker att det är mycket intressant att betrakta de här klistrarmänniskorna, de som klistrar fast sig överallt nu.
Ja, de här Extinction Rebellion.
Ja, förlåt inte för att jag skrattar, för att det får man faktiskt göra åt sånt här. Man får skratta åt den här typen av trams som de håller på med. Men där är, när man lyssnar på de människorna som företräder den här rörelsen, som är klisterfantaster, de är ju besatta av en idé. De är ju alltså sektmänniskor, absolut, skulle jag säga.
Ja, men vem är deras ledare? Är det Greta Thunberg? Nej.
Nej, det finns nog inom... Jag har inte inläst på Extinction Rebellions inre struktur på det sättet.
Nej, inte jag
men
heller.
Jag tror att de har lokala ledare också. Det här förleden så var det ju en sådan i Aktuellt som satt och var väldigt... hans ögon var inte klara, om jag säger så.
Nej, men de är väldigt besjälade av sin idé och sitt uppdrag på något vis.
Ja, ja.
På ett faktiskt väldigt religiöst sätt, får man väl säga.
Ja,
och det är intressant, för vi ser liksom de här sektorna där människor har tagit livet av sig och så vidare, så har det ju alltid funnits en stark ledare som människor då har slutit upp kring och blivit helt förblindade, så att de till slut... Alltså, alla vansinnigheter som hoppar ur ledarens mun accepterar man, just för att ledaren är en sådan stor auktoritet.
Ja, precis. Och där är vi väl inne på någonting som är grundpremissen för att alls kunna falla i en sådan fälla, av att man blir liksom troende på det sättet, med att vara till en politisk idé eller på en person eller så, att det finns någon grundläggande brist, alltså man söker tillhörighet, man har inte denna tillhörighet till någonting inom sig eller till en familj eller till en trygghet i vem man är och var man är, utan man måste fästa detta på någonting annat, något yttre då. Och du nämnde en intressant dokumentär där, jag kommer att tänka på den här kassettdrottningen i Malmö.
Ja, just det. Ja.
Som var en kvinna med mycket, väldigt mycket ärvda medel, och som försökte skapa en industri kring att producera svenska kassettband och utmana då de stora asiatiska jättarna i detta. Det är en mycket tragisk historia, men det som fångade mig där var ju att det som drev henne var ju en tillhörighet till en sekt just.
Mm.
En indisk sekt, va? Mm. En sån här, det är samma, den, ja, samma sekt som Beatles var väldigt frälsta av under en period.
Alltså är det med den här Baggerwood Gate?
Ja, jag vill mena att det var den. Ja. Eller något mycket likt denna. Mm. Men där pengaflödet och allt det som drev henne att skapa kassettband och bygga en industri kring detta, det var för att de skulle kunna spela in saker på dessa och propagera och få liksom en mycket större spridning för läran. Och det ledde ju henne ner i fördärv och förlorade pengar och till slut en ond, bråd död. Faktiskt. En absolut totalt tragisk historia, och där just bristen på tillhörighet var, som jag ser det, någonting som ledde henne fel då.
Jo, men man kan väl konstatera här att de här, den sortens ledare, de existerar ju för att människor som i någon mening saknar någonting i sitt liv gärna vill ha den sortens ledare.
Mm.
Men vad är det som driver ledarna? Alltså, jag menar, ledare kan ju ha olika drivkrafter. Alltså, dels kan de ju drivas av maktbegär, av ekonomisk vinning, av fåfänga, att man vill bli beundrad, av patos. Man kan väl tänka sig att de här olika drivkrafterna är väl olika goda utgångspunkter för att bli en god ledare.
Precis. Och jag tror också att de här ledarna som är verkligen, alltså där det står och väger emellan godhet och den goda världen, goda fria världen och den ondskefulla diktatoriska världen, de är oerhört sällsynta i historien. Och den jag kan komma på som är en sån här människa som står ut, det är Winston Churchill. Man har ju försökt från olika håll att hitta så att säga fläckar i hans historia där han har valt fel då, eller där han har, alltså tidigare, före det att han blev premiärminister och minister överhuvudtaget, verkade i det militära och gjorde dåliga drag. Mm. Men precis som du sa tidigare när vi pratade om de olika politiska ledarna i Norden, så är det ju väldigt svårt att tänka sig att en människa är helt fläckfri. Utan man är också en människa med fel och brister, och de får också finnas, och sen kan ens politiska gärning lika fullt ha varit god och så att säga gjort samhället gott. I Winston Churchills fall så gjorde det ju världen gott. Men det måste ju vara...
Winston Churchill är ett intressant exempel, för att han råkar väl också ut för det som många väldigt, inte bara ledare utan människor som har haft stort inflytande, att de kan kidnappas efter sin död. Därför att Winston Churchill har ju då, och det är många som då har gjort liksom analyser på honom i efterhand och sagt att han var manodepressiv eller att han var deprimerad, att han var alkoholiserad och så vidare. Och Churchill, han använder själv det här uttrycket, den svarta hunden, för att beskriva sina återkommande
personer.
Men det gjorde han bara i ytterst privata sammanhang, framförallt i korrespondensen med sin nära vän och läkare då.
Mm.
Och jag tycker det är fult att göra så, att efter en människas död säga att nej, men så här var det, att man då tolkar den här människan i sina egna syften. Vi ser ofta det med kvinnor som blir kidnappade av feministiska rörelser för att man vill hävda att, ja, men den här personen tog livet av sig på grund av patriarkatets förtryck eller något. Jag ogillar det. Jag tycker att varje individ har rätt att tolka sitt eget liv, och man ska också respektera människors liksom ovilja att dela med sig av det mest privata. Så därför så, nej, men jag gillar inte det här grävandet. Sen förstår jag naturligtvis att det är en mänsklig drivkraft, det handlar om nyfikenhet och så vidare. Men det är ju de här riktigt stora ledarna som Winston Churchill var. Men även en sån person som Margaret Thatcher, som väcker mer blandade känslor. Att människor har då, antingen så vill man bevisa någonting om deras storhet, eller så vill man störta dem.
Ja, precis.
I efterhand.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Men det finns ju faktiskt en koppling mellan Winston Churchill som ledare och en mycket stor person som gick ur tiden här i torsdags, var det väl? Drottning Elizabeth, tänker jag.
Precis.
På.
Det var väl så att var Winston Churchill den första hon svor in? Eller hur var det? För att hon har hunnit med.
Ja,
Liz Truss blev ju nu den sista. Och det säger någon...
15 stycken.
Precis.
Ja.
Liz Truss, hon kom... besökte Balmoral dagen innan Queen Elizabeth dog, om jag inte har helt fel. Och det säger någonting om en stor ledare som drevs av en oerhörd pliktkänsla. där hon lät plikten faktiskt gå före allt annat, för att hon kan inte ha mått helt bra när hon svor in
distrust. Nej, och de, nej, och dessutom har de ju sagt att hon också in i, alltså dagen före hon fick gå till säng så att säga och få smärtstillande eller vad de nu gav henne, godkände, skrev under dokument, godkände utnämningar till ministrar och så vidare. Så in i det sista så gjorde hon faktiskt det som hon sa i sitt myndighetstal. Hon tjänade folket och hon tjänade landet. Mm. Och det finns ju inte, jag menar hon blev 96 år, precis som så många har sagt så är det ju de allra flesta som lever nu i hennes land, i hennes rike så att säga, har ju inte erfarit något annat än att Elisabeth har varit den samlande punkten.
Mm. Nej, det ska bli intressant att se hur det påverkar britternas självbild, för att vi har ju hunnit höra en hel del intervjuer och läsa brittisk press och så, och det är ju ett folk som sörjer. Jag måste säga att jag blir själv väldigt berörd av dödsfallet, även om jag ju inte är britt på något sätt, men hon har alltid funnits på något vis, hon har alltid varit orubblig. Jag vet inte om du har hunnit läsa Johan Hakelius, som är Sveriges kanske största anglofil, han skriver några minnesord om henne i veckans fokus, och där citerar han Philip Larkin som skriver så här: "In times when nothing stood but worsened or grew strange, there was one constant good. She did not change." Och det fångar så väl Elisabeths sätt att regera och sätt att vara en ledare. Hon stod fast.
Ja,
hon i tider där allting ändrades, allting föll omkring oss i smulor. Alltså hon har ju genomlevt krig och farsoter och terrordåd. Och
förändringar av riket, absolut, så att säga också. Där det var en kolonialmakt.
Ja.
Och sen så det hela det skiftet. Ja. Och hon har klarat ut det också.
Men hon stod fast, som du säger, vid det hon lovade i sitt myndighetstal.
Ja, och jag kände precis som du när man fick den här newsflashen att hon hade gått bort eller somnat in. För det första, först blev jag väldigt rörd, det måste jag erkänna. Mm. Och jag kanske till och med fick tårar i ögonen. Och sen ringde jag hem, för jag var ute och gick en promenad och sa: sätt på tvn och låt barnen titta, för det här är det här är något väldigt stort historiskt sett. Mm. Och att jag ville liksom skapa ett minne också för dem när de såg detta. Men jag funderar också på hur mycket av ens bild av henne och sympati, för det måste jag säga att jag kände för henne, hur mycket det springer ur att man såg den här serien The Crown, som jag tycker är en väldigt skicklig gestaltning av den brittiska monarkin.
Jag har inte sett The Crown.
Du har inte sett den?
Nej, så min sympati för henne handlar helt om henne själv faktiskt. För jag
om skeende.
Ja, precis. Jag har inte sett de här fiktionaliserade versionerna av henne.
Nej, men det finns ju mycket som är precis som du säger fiktionaliserat, men det finns en aspekt i den som apropå ledarskap och vad det kan vara, för att det vi talat om här under samtalet handlar ju mycket om att man leder för att man vill ha makt eller för att man vill bestämma, men i den skildringen av monarkin så kommer drottning Elisabeth istället fram som någon som tjänar ett system. Alltså hon tjänar en viss ordning och hon tjänar en annan slags historia och ett historiskt arv. Och i det arbetet, i det värvet, så måste hon ibland sätta sig själv åt sidan och avstå saker eller försaka annat och så vidare. Och den aspekten av att vara en ledare och ta axlat ansvar ser vi väldigt sällan idag, skulle jag säga.
Ja, alltså hon tjänar ju en idé. Alltså hon ser att, jag tror att vi pratade om just de här aspekterna i vårt samtal om plikt. Och att det är väldigt ovanligt idag att människor kan sätta plikten framför sina egna önskemål och böjelser. Och det har ju kostat henne. Jag menar, den brittiska kungafamiljen har ju omgärdats av skandaler och familjebråk och så vidare. Och det blev tydligt när först prinsessan Diana, men sedan Meghan Markle, framförallt Meghan Markle, som liksom gjorde sitt inträde i det brittiska kungahuset med helt andra idéer om vad man skulle använda
kungligheten. En helt annan självfixering.
Ja, precis. Men, och det har väl varit något oerhört storslaget med Elisabeth, att hon har varit väldigt privat med sina egna åsikter. Hon har inte understått sig att ha synpunkter på varken det ena eller att hon har tjänat sitt uppdrag på det allra bästa sätt man kan tänka sig. Så på det sättet har hon ju varit en fantastisk ledare och kunnat vara en samlande kraft eftersom hon inte har gått ut med några polariserande utspel eller åsikter som de flesta människor då har väldigt svårt att inte göra, kan man väl lugnt påstå.
Precis. Och hon gav aldrig några intervjuer, bara en sån sak. Det tycker jag är någonting man kan skicka med till vår tidsledare. Mm. Att det är inte alltid så att man vinner på att bre ut sig om stort och smått och ta sig själv på för stort allvar.
Man behöver inte twittra.
Nej, precis.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Men du och jag har ju farit runt i media kring en text som handlade om Zelensky väldigt mycket.
Ja,
där vi lyfter fram honom. Tror du, om du skulle sia in i framtiden, kommer han att stå fram som en ledare av det slag som är såna här, alltså där det är avgörande punkter i historien? Och där det är någon människas mod, någon människas kraft och ståndaktighet som det stod och liksom det var beroende av, om det tippade åt det ena eller andra hållet då. Tror du det?
Ja, det tror jag nu, men om jag ska våga mig på en liten analys kring varför han har blivit så uppmärksammad nu och också älskad, får man väl säga, och liksom fått rollen av att vara ledare för den fria världens kamp mot förtryck och tyranni och så vidare. Så han är ju en osannolik ledare på många sätt. Alltså han kommer då, han har ju en bakgrund som skådespelare och framförallt i komedi, och det är ju inte en väldigt vanlig bakgrund från politisk ledare av den magnituden. Så bara det är ju lite speciellt. Och sen så får han ju, för oss som tittar på, så representerar han ju på något vis Davids kamp mot Goliat. För att liksom i jämförelse så är ju Ukraina betydligt mindre och svagare. Men liksom Ukraina genom Zelensky då, eller personifierat av Zelensky, står upp och vägrar att vika sig. Sen så ska man inte underskatta vikten av att ha ett attraktivt yttre. Och hans yttre korresponderar ju väl med rollen av att vara ledare för en nation som slåss för sin överlevnad.
Mm. Mm.
Det hade varit svårare om han var mer av en metrosexuell typ, eller kanske mer, detta är inte alls menat som kritik av Carl Bildts utseende, men det hade varit svårare för Carl Bildt, någon som ser ut så med glasögon och mer en intellektuell look, lite tunnare.
Ja, just det.
Liksom.
Mm.
Han hade inte gjort sig i svart t-shirt och militärbyxor. Liksom. Man hade inte trott på honom.
Nej.
Så utseendet, det har vi faktiskt inte varit inne på, men utseendet spelar också roll för en ledare. Så det kan det göra på olika sätt. Därför man kan inte vara för snygg heller. En ledare får inte vara för snygg,
nej,
tänker jag, för det är inte trovärdigt.
Nej, men då rör vi oss lite mot vårt avslutande moment här av att tipsa om olika böcker och filmer och liknande man kan se. För att där blir ju det roliga att i den fiktionaliserade berättelsen om ledare, så där det är den goda ledaren, då är de ju oftast oerhört attraktiva på rakt igenom, så att säga. Vackra och välklädda och välkammade och så. Jag tänker, många för ju ofta upp den här West Wing som den presidenten man drömmer om. Vad är det nu han heter? Det är ju Charlie Sheen som spelar presidenten.
Ja,
namnet undslipper mig nu, men han är ju också osannolik i att ha alla de här komponenterna som man drömmer om att en ledare ska ha, som också alltid hittar rätt ord i ögonblicket att svara med en dräpande replik när det är en dräpande replik som behövs, och svara med stringens och någon slags akademisk underbyggnad när det är det som krävs, utan att någon har planterat i hans huvud, för han är ett geni. Och sådana människor är det ju väldigt, väldigt ont om i det verkliga livet.
Jo, men vi vill gärna, för jag tror att vi vill gärna tänka att till exempel Zelensky är just den ledaren.
Ja.
Han är god, han är rättvis, han är modig, och vi lyfter faktiskt fram honom också som en bärare av traditionella manliga dygder i vår text.
Ja,
sen vet inte vi vem Zelensky är bakom kulisserna. Det kan mycket väl vara så att det kommer en sur public service-stämplig dokumentär om honom om 30 år som visar att han kanske tafsade på unga kvinnliga medarbetare.
Eller på en officer.
Ja, eller söp till det på kvällen, och att äktenskapet med den här likaledes mycket attraktiva hustrun inte alls var så
vem vet.
Trevligt, utan att hon stannade kvar under kriget. Jag menar, Melania Trump har ju helt uppenbart varit väldigt missnöjd med Donald, får man väl säga.
Mm.
Men hon har ändå stått vid hans sida, även om hon inte, man har inte tyckt, det har inte sett ut som hon har stått vid hans sida helhjärtat, så kan man väl uttrycka det.
Nej. Men du, jag tänker på två tips från mig här, och det ena är att se om Charlie Chaplins Diktatorn. Ja. Som är en helt ofattbar produktion givet när den kom. Den kommer ju i begynnelsen nästan av andra världskriget. Är det 42 kanske eller så som den kommer? Jag vet inte exakt årtal. Men dess djärvhet och den skärpa med vilken han skildrar Hitler och faran i just detta med ledare som inte är ledare utan som blir diktatorer är ofattbart imponerande, skulle jag säga. Så den kan man väl se också i den tiden vi lever nu, med en diktator i landet i öst som plågar oss igen, och som alla tecken tyder på att vi kommer leva under hans infall och vanföreställningar en lång tid. Så den tycker jag man ska se för att få den politiska delen av det. För att få den här andra, lite mer jobbchefledare-grejen, så föreslår jag att man tittar på den danska serien Orkestern.
Mm.
Där man kan se veka chefer, hur problematiskt det är. Och chefer som aldrig vill vara ledare, men som hade behövt vara det, och ibland sätta ner foten och säga, håll så upp med det där. Så det är två tips från mig. Vad vill du skicka med våra kära lyssnare?
Ja, men jag kan börja också med att tipsa om en dansk serie som heter Borgen.
Ja, den har vi haft uppe någon gång tidigare också.
Ja, precis. Och den är ju i flera säsonger. Och den skildrar ju då en kvinnlig politikers uppgång och fall och uppgång igen, kan man väl säga, i de här olika säsongerna. Och jag tycker det är en mycket initierad och trovärdig skildring av ett politiskt ledarskap och av ett partis inre liv, och visar också den ensamhet som hon lever med i sitt ledarskap, men också hur beroende hon är av sina olika rådgivare. I perioder av hennes liv eller de här olika säsongerna så är ju det egentligen hennes enda förtrogna, de enda hon kan lita på.
Mm.
Samtidigt som hon är medveten om att det här är ju individer som är, de är ju avlönade för att finnas vid min sida. Och jag tycker hennes sätt att vara ledare också är intressant, men också hur liksom den makt som kommer med den sortens ledarskap också korrumperar faktiskt.
Mm.
Där hon,
den är väldigt liksom, bra. En
frestas att svika sina ideal och sådär. Den är mycket bra. Mm. Sen så vill jag tipsa om en annan, och jag tror den här ligger, den har gått på Dramaten bland annat, men jag tror att den ligger på SVT Play. Det är Stig Larssons ruskiga skådespel VD.
Den är mycket intressant.
Ja, den är mycket intressant. Mm. Det är ett yngre par som får besök av mannens chef.
Mm.
Kommer oförhappandes hem till dem. Och han vill då få den här unge medarbetarens hustru eller flickvän i säng. Och det utspelar sig, ja, det utvecklar sig en intressant och makaber historia, kan man väl säga.
Det är en maktkamp mellan hierarkier just, och olika slags kapital, kan man väl säga.
Ja, precis. Så den är mycket sevärd och tänkvärd. Och det är från början en novell, om jag inte missminner mig, så den går att läsa också.
Ja, VD:n spelas väl av Ernst-Hugo Järegård i den televiserade versionen, va? Eller?
Jag tror det. Den har satt så flera gånger, men jag tror att det är den som man sannolikt kan hitta i Öppet arkiv. Så är det
just, och Johan Rabeus spelar också en roll där i den, tror jag. Men
att vi inte säger fel, för att vi har ju lyssnare som är väldigt uppmärksamma.
Han har spelat i den i alla fall, må det vara på scen då, eller i den tv-versionen.
Spelade han chef eller anställd?
Jag tror inte att han spelade brodern som kommer på besök.
Ah, ja.
Mm. Det är en mycket, mycket intressant skildring av mänskliga brister och fult maktspel som jag tycker alla ska ta del av, och man kan, sen kan man lägga det som en sån här, ha det i bakhuvudet när man möter sin chef eller möter olika typer i livet. Ja.
Det låter bra. Hörru, nu måste vi sluta. Vi uppmanar alla att tänka noga för nu när ni väljer vem som ska leda Sverige de närmaste 4 åren. Framförallt uppmanar vi att gå och välja. Gör det,
det är det
och
viktigaste.
Gör sen något festligt och trevligt. Ha det fint, så hörs vi nästa söndag.
Hej då!
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.